Hej, kul att du är här och vill följa oss från EFS-kyrkan i Ängelholm. Du kommer nu att få se eller höra en predikan från en av våra gudstjänster. Har du några frågor eller vill veta mer om oss som kyrka så kan du alltid gå in på www.efskyrkan.info. Vill du ha tillgång till mer undervisning eller ta del av våra inspelade konferenser eller gudstjänster, gå gärna in på vår playkanal efskyrkan.tv. Nu ska vi lyssna på denna veckas predikan. Så lämpligt att få sjunga en missionssalm, dessutom skriven i Kongo på 70-talet. Vi har den sista delen av påskens vittnen, den serien som har sträckt sig från påsk, rimligt. Och det handlar ju om förlängningen av påsken. Påsken är inte bara en punkt i världshistorien, en punkt på världskartan, utan det är någonting som har pågått ända sedan dess. Och påsken har pågått därför att det har funnits vittnen. Folk som har sett och hört, lärt känna han som uppstod, Jesus Kristus, och har fortsatt vittna om det i ord och handling. Och det vi har gjort nu några söndagar är att få lära känna några av de här vittnena, de som har fortsatt tala om Kristus. Och det är en blandad skara människor. Och egentligen så är det, vi fascineras ju av de här livsödena, men egentligen är det ju inget speciellt. Det är vanliga människor. Men det som gör det speciellt är ju den de talar om. Därför att han har gjort någonting i deras liv som gör att de, nu måste de göra något annat. Nu har de en ny grund för sitt liv. De har någonting som de måste tala om. Och idag så ska vi få lära känna Dr. Livingstone, David Livingstone från Skottland. Förra veckan så fick vi lära känna några av EFS första missionärer. 1856 när EFS bildades och innan man ens hade hunnit sända ut sina första missionärer, då hade David Livingstone redan varit ute i södra Afrika i 16 år. Och 1856, så när han har varit ute de här 16 åren, så var han beredd på att nu är det nog slut. Ett av de mest omtalade dagboksinläggen är från det här året, 14 januari. Vi ska få läsa inledningen på det här. 14 januari 1856, afton. Kände stor oro i själen inför utsikten att alla mina planer för denna stora regions och denna myllrande befolkningsvälfärd skulle omintetgöras av vildar imorgon. Han är faktiskt beredd inte bara att då missionsplanerna grusas, utan att han också ska få plikta med sitt liv. De har blivit omringade av en fientlig stam. Och de har hittat ruiner av en gammal missionsstation som har blivit nedriven, nedtrampad. Och så har de fått besked av den här stammen att imorgon kommer ni att dö. Så här skulle kunna vara slutet på David Livingstones gärning. Och han har stor oro i själen. Frågan är då bara, hur hamnade han här? Mitt ute i djungeln, omringad och så pressad att han i sin dagbok skriver att han räknar med att imorgon kanske allting är om intet gjort. Han hade inte en kalasenkel början. Det var en fattig uppväxt i en kristen familj. Men det var så hårda förutsättningar i Skottland under hans barndom, så han började som 10-åring arbeta på en fabrik, ett väveri, som var känt för att ha mycket barnarbetare och hade också de längsta arbetsdagarna i hela Skottland. I gengäld så hade man också bäst betalt, hur mycket det nu kan trösta, men det var arbetsdagar som var 12 timmar ibland mer. och mängder med barn som sprang där och fixade med maskinerna. Ett par år senare så har han en omvändelseupplevelse. Han är 12 år, så får han en syndanöd över sitt liv. Och han får möta nåden hos Herren Jesus Kristus. Och får uppleva en förvandling. Att den här tron bär på ett särskilt sätt. Han får i allt det här då, arbetet, så får han ändå kraft att plugga. Han läser latin bland annat. Han har möjlighet att faktiskt lägga undan lite av lönen från det här arbetet. Och sen när han blir vuxen så kan han ta in på läkarutbildning. Och han har i sitt hjärta fått se hur en dröm växer fram om att få komma ut som missionär. Att få nå andra människor med evangeliet. Och han får höra av henne att utbilda sig till läkare är ett av de bästa sätten att kunna då nå ut. Det är ett optimalt sätt att få bygga relationer och broar och få göra konkret nytta direkt från det att du stiger i land någonstans och bygga relationer. Och han har fått ögonen på Kina. Där finns ett stort missionsfält. Men när han är klar med utbildningen och han är redo att ge sig iväg så bryter ut krig i Kina. Det är omöjligt att ta sig dit. Och då får han höra missionären Robert Moffat, som har varit i Sydafrika under lång tid, som är i England, och han talar på många ställen om hur han ser röken från tusentals byar i Afrikas inland som ännu inte har mött en missionär. Röken från tusentals byar som ännu inte har nåtts av evangeliet. Så där ser Livingstone en annan väg för sig. Det här griper tag i honom. Det finns tusentals platser som ännu inte har mötts av evangeliet. Så han gör sällskap med Robert Moffat, reser till Sydafrika. Och det har bedrivits mission under ganska lång tid, men det har varit väldigt begränsat till kuststäderna. Det är där man har haft sina missionsstationer. Det är där man då har haft också konsulat och handelskammare och sånt. Och så har det gått lite hand i hand. Men här så är Livingstone upptänd av Moffats nöd för inlandet. De som ännu inte har nåtts av evangelium. Och så bestämmer han sig för att mer eller mindre direkt när han kommer fram så ska han inåt. Han ska in i det som då i västvärlden, eller England, kallades för den mörka kontinenten. Just för att den var så okänd. Man visste kustlinjerna, men vad som fanns där inne i mitten, det kände man inte till. Det var mörkt på kartan. Och under de här åren som han ger sig in så möter han ett intresse för evangeliet. Men han kämpar med att han kommer ändå inte igenom. Han når liksom inte fram. Han får inte se några konverteringar. Men han fortsätter ändå. Han är otroligt intresserad av omgivningen, av landet, av folket som han kommer till hela tiden. Och han bär missionsbefallningen med sig hela tiden. Och det är det som driver honom framåt. Alla folk, det är det som ringer för hans ögon. Gå ut och gör alla folk till mina lärjungar. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. Så han fortsätter, han går, han upptäcker fler och fler ställen som han går till. Han lär sig språk, han tar sig fram, och under de här åren som han är ute så går han 4600 mil. Ibland paddlar han också lite kanot. Kanske rider på något djur, men framför allt så går han 4600 mil. Och kanske är det så här man tänker, och jag vet inte ens hur många av er som tänker att ni har någon uppfattning om David Livingstone. Men jag tänkte att det är ju en brittisk kolonialist, en upptäcktsresande. Och att det är det här han är känd för, de här resorna genom länderna som idag är då Botswana, Zambia, Angola, Kongo, Zimbabwe, Mozambik, Tanzania. Det är så många platser han har varit på, så många kartor han har ritat upp, så många leder, så många anteckningar om stammar, om språk, om seder och kulturer. Och så tänker man att det var ju det han var, upptäcktsresande, driven av nyfikenheten. Och så läser man hans dagböcker och så inser man att det är missionsbefallningen som driver allting. Det är hela tiden kunskapen om Kristus som måste igenom. Det är hela hans drivkraft. Kristus och missionen återkommer överallt i alla hans anteckningar. Så kommer anteckningar om djur han har sett och han kategoriserar växter och han prövar dem medicinskt också från sin läkarkunskap. Och så helt plötsligt så kommer en bön till Gud om kraft att få orka ännu längre för evangeliets skull. Och så är han väldigt tydlig med att det här upptäcktsresandet och kartläggandet, det är för att tjäna missionen. Jag må vara här först, men efter mig kommer nästa generation av missionärer. Och då ska det finnas kartor för var man tar sig fram, vilka leder som fungerar. Det ska finnas beskrivningar av vilka folk, vilka kulturer som väntar, så att man kan förbereda sig på att möta dem i evangeliet på ett sätt som gör att det landar hos dem. Och så driver den här missionsiven honom hela tiden, trots att han då inte får se i princip någon komma till tro. Så är det ändå så tydligt för honom att han går i evangeliets tjänst. Det är samma drivkraft som också då har fått honom att utbilda sig till läkare. Det är någonting som öppnar vägar, som visar på Guds läkedom och omsorg om människor. Etablerar förtroende. Men det är del av någonting större än bara de enskilda mötena, de enskilda personerna han får hjälpa. Det här är för världsmissionens skull. Alla folk, alla stammar, alla språk måste få höra om vad som hände den här påskdagen. Och när man läser Livingstone så är det påtagligt, vad ska man säga, modern. Det är liksom postkolonialt tänkande redan mitt under brinnande kolonialism. Han är inte ett dugg intresserad av brittisk kolonialism. Tvärtom så är han väldigt kritisk till den europeiska kolonialismen. När han beskriver de folk han möter så är det med en enorm respekt. Och han målar det i hur Guds avbild och Guds mångfald blir synlig på de här platserna. Och han det kommer fram en enorm vrede över slavhandeln som fortfarande pågår. Storbritannien har avslutat den, men den amerikanska slavhandeln pågår för fullt. Och mitt inne i de här områdena där är det intern slavhandel och också då slavar som tas till kusten för att säljas av både afrikanska och arabiska slavhandlare. Och han brinner för att avskaffa det här. Och för de här folkens rätt till självbestämmande. Och det bästa sättet han ser framför sig för det här är en kristen människosyn och en fri handel. Fria handelsvägar. För kan de få äga sitt eget och handla, då kan de också bygga resurser och inte falla i slavhandlarnas händer. Och på grund av detta så har Livingstone blivit någon annan i vår historieskrivning än det som framkommer. Därför att man skäms för honom. De första 50 åren efter hans död, när man talar om honom i Storbritannien och sådär, så är det en korrigerad Livingstone. Han var brittisk upptäcktsresande. Men hans vänliga beskrivningar av afrikaner är någonting man talar tyst om. Det är lite pinsamt att han är så vänligt inställd till dem, beskriver deras kultur och ser det så positivt. Och att han är så kritisk mot den europeiska påverkan. Och så har vi då fått en brittisk upptäcktsresande när vi egentligen har en enkel läkare från Skottland som har blivit gripen i sitt hjärta hjärta av Guds nöd för de människor som han möter. Och när han då talar om de här så är det med enorm kärlek. Också självklart begränsad av sin kunskap och den tidsanda som finns. Men det är så tydligt någonting annat än det vi kanske är vana vid att tänka med den här europeiska kolonialismen. Och han kämpar outtröttligt tycks det för det här. Men han blir så trött. Och han ser sin litenhet gång på gång på gång. Så är det sån enorm frustration över sin svaghet. Både vem man är men vad han råkar ut för. Och att det också då är så enormt arbetsfält. Inte bara geografiskt utan också uppgiftsmässigt. Och han återkommer ständigt till en bön som vi ska få läsa här också. Sänd mig vart du vill men gå med mig. Lägg vilken börda du vill på mig. Men ge mig styrka. Den här bönen återkommer han till gång på gång. Sänd mig vart du vill, men gå med mig. Lägg vilken börda du vill på mig, men ge mig styrka. Han är beredd att gå precis dit Gud kallar honom. Han är beredd att möta precis vad det innebär. Men han ber, var då med mig. Ge mig då styrka. Därför att han inser också sin oerhörda begränsning och sin svaghet i det här. Och han möter motstånd, inte bara från människor. Han blir överfallen av ett lejon, slagen till marken och biten i så att han förlorar mest av funktionen i sin vänsterarm resten av livet. Han är sjuk i malaria och dysenteri. 30 gånger ligger han i svår feber under de här åren. Och så kommer också de här tillfällena, och särskilt det här som vi inledde med. Att han är omringad och under dödshot. Och var hämtar han då styrkan? Han har bett att Gud är med honom. Och när han nu skriver om den här morgondagen som väntar. Att han har stor oro i själen. Vad är det då han påminner sig om? Vi läser fortsättningen på det dagboksinlägget. Men jag läste att Jesus sa, mig är given all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar och se, jag är med er alla dagar till tidens slut. Det löftet kommer från en gentleman med strikt och helig heder, så det är att lita på. Det är en sann britt som skriver. Och vi fortsätter. Jag kommer inte att gå över i smyg i natt som jag tänkte. Skulle en sån man som jag fly? Nej, sannoliken. Jag ska göra observationer för latitud och longitud ikväll, även om de kan vara de sista. Jag känner mig helt lugn nu. Tack, min Gud. Och de som har tittat på dagböckerna och kan sånt här, de menar sig se att hans handstil i början här är ganska så skakig. Han darrar på handen. Men han skriver de här sista raderna från bibelordet framåt, så är det väldigt fast penna som har skrivit de här. De är vid en flod, de måste ta sig över. De behöver få tag i kanoter för att göra det. Han har tänkt att han ska smyga sig över den här floden under natten. Men han påminns om Jesu löfte. Jag är med er alla dagar till tidens slut. När ni går ut till alla folk. Skulle jag då fly? Nej. Det här löftet är från en gentleman och den striktaste heder. Det är att lita på. Och så bestämmer han sig för att tillsammans med sina vänner, som i princip alltid var andra infödda som han slog sällskap med. Ibland andra europeer, men oftast var det han och andra från ursprungsbefolkningen som han slog följe med. De går och lägger sig, och dagen efter när de vaknar, så märkligt nog så har fientligheten lagt sig hos den här stammen. Det blir ingenting av de här dödshoten. De står och tittar på dem. Men ingenting mer. Och så får de ett par kanoter till låns. Som gör att de kan ta sig över den här floden. Och så kan de ge sig av vidare. Det finns en berättelse kring det här också som i mina öron låter lite mer legendartad. Men som man stöter på och delas mycket på nätet. Att han sen träffar på den här stammen igen och frågar varför det inte blev något av dödshotet. Och där då hövdingen ska ha sagt att ja, men vi såg 39 stycken starka krigare runt er sovplats som vi inte vågade möta. Och när han sen är hemma i Skottland och berättar den här händelsen så är det en församling där de frågar vilket datum var det här? Och så berättar han och så slår de upp det. Ja, men den kvällen var vi 39 stycken som bad för ditt missionsarbete i kyrkan. Det låter nästan lite för bra för att vara sant. Jag har inte hittat några belägg för det. Men vi vet och kan ändå låta det få påminna oss om vikten av bön och bönens kraft. Att Gud inte är beroende av varken tid eller geografi. Men hur som helst, de lyckas ta sig vidare. Av någon anledning så lägger sig fientligheten hos den här stammen och de tar sig vidare. Och han fortsätter. 30 år tillbringar han, med undantag för något år vid ett par tillfällen då han reser hem till Skottland för att berätta om det och för att samla in mer pengar. Första gången han är hemma tas han emot som hjälte över allt det här nyan upptäckt. Men när han insisterar så mycket på de här han är där för att möta och så lite intresse för att gå kronans ärende så minskar också intresset för Livingston. Han ger sig ut på de mest otillgängliga platser och han har en nöd för den här mörka kontinenten. Och det är ett ord, tänker jag, som talar så tydligt om den här nöden som Gud vill lägga på våra hjärtan och som är ett ledord för den här missionen. Från Jesaja 62, vers 1 och framåt. För Sions skull vill jag inte tiga. För Jerusalems skull vill jag inte unna mig någon ro förrän dess rättfärdighet går upp som solens sken och dess frälsning som ett brinnande blås. Folken ska se din rättfärdighet och alla kungar din härlighet. Du ska få ett nytt namn som Herrens mun ska bestämma. Du ska vara en härlig krona i Herrens hand, ett kungligt diadem i din Guds hand. Du ska inte mer kallas den övergivna. Ditt land ska inte mer kallas ödemark, utan du ska heta min kära och ditt land den äkta hustrun. För Herren har dig kär, ditt land har fått sin äkta man. Evangeliet är ett ljus som lyser upp. Och det är det här som han ser framför sig. Han ser framför sig, skriver han, en bördig mylla. Alltså här finns mark där det är redo att se ut evangeliet. Så det ligger på hans hjärta. Inte då bara att han får kartlägga det här, utan att också då det får komma till del nästa generations missionärer. Det är någonting som ligger på hans hjärta och som han också sörjer över. Att det saknas så många som är villiga att spränga nya gränser. Som är villiga att bokstavligen offra sitt liv. För att evangeliet ska nå de här platserna, de här folken. Som jag nämnde så får han själv bara se en konvertering som han själv anger. En hövding som heter Setcheli. Men mot slutet av sitt liv så konstaterar Livingston att det var nog ändå bara noll. För den här hövdingen, han återfaller lite i gamla mönster med regndans och månggifte och sådär. Så han, Livingston, kan liksom inte acceptera att det här var något att räkna med. Men sen vet vi efterhand att den här Setcheli, han har fortsatt tala om Kristus. Och tusentals räknar sig sen som kristna för att de har mött den här hövdingen och haft honom som ledare och han dagligen läser sin bibel, dagligen talar om Jesus. Sen hur det var med hans helgelse, det ligger i Guds hand att bedöma. Inte i vår, inte i Livingstons. Men resultatet av hans mission är tusentals människor som i förlängningen har fått möta Jesus. Och vi har personer idag som kan berätta om far, mor, föräldrar bak till den tiden som spårar sin omvändelse till ett möte med den här britten som kom och besökte vår by och sen gick vidare. Så Livingston fick inte se det. Men många människor blev berörda av evangeliet han delade och inte minst den enorma medmänskligheten, Kristi kärlek som han förkroppsligade. Och en som sätter fingret på det här är Henry Stanley. Det är också han som har kanske då återgett det mest kända citatet i samband med det här. Dr. Livingstone, I presume. Det var vad han mötte missionären med djungeln. I 2 år så har han varit ute och letat efter honom. Han har blivit utsänd av en amerikansk tidning för att få reda på var den här Livingstone är. Detta är i början av 1870-talet. Man vet inte om han lever. Man har inte hört något från honom på flera år. Och så skickas Henry Stanley för att göra ett reportage. För att det är lite spännande att få veta vad är det som har hänt med Livingstone. Är han död? Finns han? Vad händer? Och efter 2 års letande så lyckas han spåra upp var han befinner sig. Och när de möter varandra så lägger han till sig med, inte den amerikanska svulstigheten som han var beredd med, han var egentligen överväldigad, men han tänkte här står en brittisk missionär, så han skärper till sig. Dr. Livingstone, I presume. Och det är ju han. Och David skriver om hur det är som en gåva från himlen att få honom. Han kommer också med förnödenheter, med resurser för missionen. Det intressanta är att Stanley, han har ingenting till övers för missionärer. Han gör det här som journalist. Han gör det för att han tycker det är intressant med äventyraren och upptäcktsresanden. Men han är inte dugg imponerad av evangelister och missionärer. Men sen slår han följe med Livingstone ett tag. Och Livingstone gör egentligen ingenting för att konvertera honom, skriver han. Men han gjorde det ändå. För hans sätt att vara, hans sätt att bemöta människor överbevisade mig, Stanley, om Kristi kärlek. Och så blir han också kristen. Han som inte hade någonting till övers för missionärer. Och sen så fortsätter han Livingstones projekt också efter hans död. Och dör gör han till slut. Den 1 maj 1873 så kommer hans vänner in till honom på morgonen. Han har legat sjuk några dagar. Har inte orkat gå på en tid. Han har fått bli buren runt och till slut så slår han läger och han vilar. När de kommer in till honom på morgonen så hittar de honom död i den här ställningen. Han ligger på knä i sin böneställning vid sängen. Han har dött i sin aftonbön eller sin bön någonstans i natten. Och så gör de som de har kommit överens om. De skär ut hans hjärta. Därför att det är Livingstones önskan att hans hjärta ska få bli begravt där det hör hemma. Nämligen mitt inne i mörkaste Afrika. Och så balsameras hans kropp och så blir den begravd hemma i England. För det vet han att det vill familjen och alla andra. Men mitt hjärta ska få bli begravt här. Makabert och vackert på en och samma gång. Och så ligger där någonstans ett hjärta som har bultat för människor som inte känner Kristus. Och tack vare det hjärtat så har sedan tusentals människor lärt känna Kristus. Inte då för att Livingstone har lagt handen på dem och kan räkna kort till sin frälsningsstatistik. Utan därför att han var beredd att med sitt liv lägga det i Herrens hand och bereda mark för det som är hela kyrkans uppdrag. Och som är en kallelse som Gud lägger på varje kristen. Gå ut och gör alla folk till mina lärjungar. Sen på vilket sätt, med vilken kompetens, med vilken utbildning, med vilken personlighet spelar ingen som helst roll. Gud har en kallelse för var och en som följer honom. Det finns ingenting av att följa Jesus bara och inte vara sänd, utan det kommer direkt. Följ mig. Och sen så sänder han ut. Och den växelverkan är varje kristens kallelse. Stöter vi på det som också Livingstone gör, vår egen svaghet, det yttre motståndet, ja då gör vi som han, då flyr vi tillbaka till Kristus. Och vågar vi då fråga oss vilka onådda det finns, vilka onådda människor, grupper, kulturer, finns det här i vår egen närområde? Vad finns det för delar i världen som Herren kanske lägger på ditt hjärta om du vågar lyssna? Och vilka frustrationer, vilka kamper bär du och jag på? Av känslan av att vi kanske gör det här förgäves. Jag ser ju så lite resultat. Men låt då Guds ord ge oss styrkan. Han är med oss alla dagar till tidens slut. Och hans lärjunge Paulus, som kom till tro efter att ha mött honom i en syn, han skriver så här till församlingen i Korint. Jag tänker att det är också till församlingen i Ängelholm och i vår tid. Stå därför fasta och orubbliga, mina älskade bröder, och arbeta alltid hängivet för Herren. Ni vet ju att er möda i Herren inte är förgäves. Det kan vi säga att vi vet. Vi vet inte vad resultatet blir. Vi ser inte alltid frukten, men vi vet att om vi följer honom, om vi låter honom sända oss och vi möter människor med Kristi kärlek och evangelium i ord och handling, då är det inte förgäves. Ska vi ställa oss upp och be och våga be att han sänder oss dit han vill att vi går? Tack Fader för att du kallar din kyrka till att vara vittnen om dig. Tack för att du kallade David Livingstone. Tack för de människor som har fått möta dig som ett resultat av hans arbete. Och vi ber Herre, låt det nu tillsammans med de andra berättelserna vi har fått höra vara ett sånt här jobbigt vittnesbörd som utmanar oss och som skakar om oss, Herre. Så att vi kommer upp ur fåtöljen och vi frågar dig, vad vill du Herre? Vem bultar ditt hjärta för? Vad i mitt liv behöver du få omforma? För att jag ska kunna gå. Herre, tack för alla villiga hjärtan som är beredda att lyssna på dig, som är beredda att hörsamma din kallelse. Först och främst att komma till dig, Jesus Kristus. Den enda som kan förvandla liv, den enda som kan läka brustna hjärtan, den enda som kan övervinna synden i våra liv. Och för att bli sänd av dig, Herre, till alla folk, alla stammar, alla språk. Och när du kallar oss, Herre, låt oss då i kraft av din heliga ande få svara ja. Och vara trogna din kallelse, Herre. Tack för det missionsarbete som vi redan idag får stå i runt om i Sverige och Europa och i världen. Tack för de människor som på ett konkret sätt är ute och korsar gränser, Herre. Tack för alla förebedjare och människor som står i support av det uppdraget. Herre, vi ber att du förmerar det. Vi ber om en ny tid av väckelse, en ny tid av mission i Sverige, utanför Sverige. Där ditt folk är villigt att gå när du kallar, dit du kallar. Herre, hjälp oss, befria oss från våra invanda mönster och föreställningar om vad kyrka, vad lärjungaskap, vad mission är. Det som blir hinder för oss att komma loss. Befria oss från det, Herre. Och där vi behöver omvändelse och försoning och upprättelse, dra oss till dig, in i din kärleksfulla famn. Vi överlämnar oss med allt vi är till dig. Låt oss be och bekänna tillsammans. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Herre, hör varje hjärtas tysta bekännelse. Till dig som ber om förlåtelse för din synd säger jag på Jesu Kristi befallning. Du är förlåten. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Gud, vår Fader, tack för att vägen till dig alltid är öppen genom Jesus Kristus. Hjälp oss att leva i din förlåtelse. Stärk vår tro, öka vårt hopp och uppliva vår kärlek. Amen. Vi ska fortsätta sjunga och tillbe tillsammans. Vi ska få ta emot Herre Jesus själv, hans kropp och hans blod i den heliga nattvarden. När vi gör det så känn dig fri att också finnas på olika platser i lokalen. Vid korset eller vid ljusbäraren och vår hörna där. Eller gå till personlig förbön. Särskilt om det är någonting som gör att det liksom bultar på hjärtat. Du anar att Gud vill säga någonting eller peka dig åt ett visst håll. Så dela gärna det med en förebedjare som mer än gärna vill få lägga händerna på dig och få förlösa Guds kraft och få stå med dig i att få bli sänd dit där Gud kallar dig. När vi tar emot nattvarden, är det så att du behöver glutenfritt bröd, så säg till, så finns det också. Under allt så låt oss be och lovsjunga. Som kyrka är det en glädje att få spela en liten roll av allt Gud gör i och genom ditt liv. Vi vill gärna fortsätta följa dig på den resan. Och vill du ta reda på vad ditt nästa steg kan vara på din resa med Gud, så gå in på efskyrkan.info/nästa-steg. Vår längtan är att få se människor och samhällen förvandlade av Jesus. Genom en kyrka som återspeglar Guds hjärta, bär varandra och betjänar människor varhelst vi befinner oss varje dag.